Då var det dags ännu en vecka att spana lite inför framtidens kyrka. Välkommen till den här podden. Du som lyssnar, och varmt välkommen Pernilla Öhman.
Tack så mycket.
Kan inte du så bra men kort som möjligt förklara vem du är för den som lyssnar?
Oh, den där frågan är alltid spännande. Min främsta identitet är väl att jag är ett Guds barn och älskar Jesus liksom. Jag är fru till Johannes, har två barn och jobbar sedan 2,5 år som pastor och föreståndare i Philadelphia kyrkan på Öckerö.
Just det, som hör till Pingströsen.
Jajamän, stämmer.
Där har vi, det var väldigt kort och bra.
Ja, du fick väldigt precis. Kort.
Har vi något intresse eller någonting som vi, bara för att hjälpa folk att få lite mer grepp om vem Pernilla är, medan att hon är pastor?
Ja, men jag är ju väldigt bra på att dricka kaffe, ganska bra på att läsa böcker, ganska bra på att spela sällskapsspel och tycker att det är lite roligt att spela tv-spel och sånt där också.
Måla också, va?
Ja, jo, men jag är väl lite mångsysslare.
Ja. Och beachvolley. Eller är det bara Johannes nu?
Johannes är nog mer beachvolleyball-människa, men jag spelar lite grann. Skruva lite bil, greja lite, fixa lite.
Skruva lite bil, det är inte det vanligaste man får som svar.
Nej, kanske inte.
Nej, men det är bra.
Idag går det inte att skruva så mycket bilar längre bara.
Nej, det är för mycket elektronik och grejer.
Ja. Så är det.
Det ska vi inte prata om. Så vidare inte det är liksom en av dina stora drömmar och spaningar framåt att kyrkan behöver skruva mer bil. Om det är dit du vill ta det så kommer vi prata mer om det.
Så annars, kanske det inte.
Annars släpper vi det. För nu skulle jag vilja höra, Pernilla, och är nyfiken på, när du funderar inför framtiden, vad drömmer du om då? Och kanske även, vad ser du? Alltså, vad kan du ana är på gång? Om det skulle kunna vara så att du har någon aning om liksom, du vet, att Gud har något speciellt i rörelse eller något sånt där som du har snappat upp. Eller bara de egna drömmarna och visionerna. Det är den breda, öppna frågan. Vi börjar där. Spännande. Så tar vi det därifrån.
Alltså, jag tänker ju att Gud alltid är ofärdig. Så Gud gör ju konstant någonting. Min dröm om vad som är på gång. Alltså, jag tror jag drömmer om en kyrka som gick tillbaka till ett starkt Jesusfokus på riktigt. Som lite grann började leva livet med Jesus mer än att uträtta sitt uppdrag i kyrkan liksom. Mm-hmm. Jag tror att det är en ganska så här intensiv och produktiv hög liksom, så ska vi ska göra så mycket och det ska vara så mycket verksamhet och man ska liksom, och ibland så möter jag människor som det känns som att man liksom, man är i kyrkan när man gör sitt uppdrag. Mm. Och så blir det sådär, men när du är ju kyrkan hela tiden. Mm. Tänk om vi blev bättre på att älska Jesus så att våra grannar märkte av det. Alltså, när har vi tid att bjuda in dem på en fika? Eller hur ofta har jag en extra människa vid mitt köksbord? Eller, alltså, du vet, det här som inte är så här, åh, nu måste jag hinna det här också. Mm. Men när skapar jag luft i mitt liv för att på något sätt gå med Jesus? Alltså så som han lärde, för det är ju det vi pratar om i kyrkan hela tiden. Mm. Att vi ska bli mer lika Jesus. Och så blir det bara massa prat och verksamhet. Och så tänker jag, den dagen jag får vara med och leda en församling där människor tar upp livet med Jesus på allvar, det är då jag tror vi som kyrka blir det jag drömmer om att vi skulle vara. Mm. Sen behöver vi goda strukturer och allt sånt också. Men jag drömmer nog om en kyrka där människor på något sätt fick fatt på kärleken till Jesus och lät den läcka vidare bara.
Ja. Vad är det du tänker då? Vad är det som man tänker då? Liksom, bli mer lik Jesus. Det låter ju bra. Men vilka aspekter är det? Vilka liksom drag hos Jesus är det du tänker att vi saknar då som kyrka? Lite för mycket.
Ja, men jag tror vi har lite för bråttom. Alltså, i den kulturen vi lever i så ska vi vara så effektiva. Våra kalendrar är jättefulla. Vi ska hinna så mycket. Man ska, alltså jag har ju två barn liksom. Man ska skjutsa barn hit och dit och det är aktiviteter och det är liksom på något sätt så är det micromanagement. Tid är pengar och det är liksom, och helt plötsligt så tänker jag så här, vad gjorde vi med det, med budet som säger att vi ska vila ända, alltså vart har vi luft och utrymme för att hinna andas med människor? Mm. Alltså vart finns det plats i mitt liv för människor som behöver få ett köksbord att andas vid?
Mm.
Om inte ens jag kan andas vid mitt eget köksbord. Alltså jag tror att vi ibland blir så effektiva. Så jag tror vi hade behövt, men jag tror vi hade behövt på någon sorts naturlig nivå bli lite mer ineffektiva. Fast mer effektiva.
Ja. Lite mer det där när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. Eller när han är ute och går en massa folk och han ropar ner Zacchaeus från trädet.
Ja, men
och
han möter ju alltid människor.
Mm.
Och det, jag har så här, de senaste åren har jag stannat upp vid flera tillfällen. Och så bara, du vet, man är på väg någonstans. Och så dyker det upp en möjlighet att möta en människa.
Mm.
Och så bara, varför, vad gör jag av den här möjligheten?
Mm.
Har jag så bråttom att jag, måste jag tillbaka till nästa grej? Måste jag vidare? Alltså jag var och lunchade med en kompis nere i Klova i hamnen på Hönö en dag. Det var typ i höstas tror jag. Och så satt en kille med en bensindunk där. Och liksom han sökte lite uppmärksamhet och så bara frågade honom vad är det liksom. Ja, men då hade han, motorn hade tagit in vatten i båten. Han kom ingenstans och så behövde han komma till macken liksom för att fylla på den. Och jag bara, men jag har en lunch bokad nu, men om du inte har hittat någon om 45 minuter liksom, så jag skjutsar dig till macken och kör dig tillbaka.
Mm.
Och så gjorde jag det. Och han bara, vad är det som får dig att göra en sån här sak? Och så bara, fick jag berätta om Jesus. Jag fick berätta om vad jag jobbar med. Vi fick prata. Han var så här, oj, det här blev ju liksom en speed date i religionskunskap för mig liksom. Och man bara inser så här, jag har ingen aning om vad som hände med det, men jag fick möta en människa. Det är så jag tänkte att Jesus gjorde.
Mm. Mm.
Hela tiden.
Mm.
Han hade alltid tid för människor. Och har vi det?
Har du det?
Jag har nog blivit bättre på det. Alltså, eller jag jobbar på det.
Mm.
Jag skulle vilja bli ännu bättre. Men det där att liksom när människor kliver in i kyrkan, att jag inte bara är så upptagen att jag inte hinner prata med människor. Eller, alltså det här, att möta behov. Och det är ju, som föreståndare så har man ju den här balansen av att jag behöver göra stora övergripande saker, det är det jag är anställd för.
Mm.
Men jag är också anställd för att möta människor liksom. Och att inte tappa det i allt det här stora, effektiva. Och det blir väl också att på något sätt sätta ett exempel.
Ja visst.
Tänker jag.
Men är det en... Är det en analys du gör? Du tänker på det själv, men ser du det liksom i, generellt över, i församlingslivet?
Jag har ju varit i några församlingar.
Ja.
Jag har ju jobbat liksom i Tibro, i Trollhättan och nu på Öckerö. Och jag tänker att det är tre ganska olika församlingar, lite olika typer av ställen att bo på. Jag har ju varit i många andra församlingar också. Och jag skulle väl säga att det är väl ganska generellt att men vi är jättebra på kyrkfika.
Mm.
Men sen är alla ganska bra på att åka hem till sitt.
Mm.
Man är ganska bra på att bjuda hem sin inre sfär. Man är ganska bra på att bjuda hem sin familj.
Mm.
När man flyttar till en ny plats så blir man ganska varse det.
Mm.
Att folk har sina ganska satta, färdiga sociala strukturer liksom. Och där någonstans så tänker jag att jag kan ju välja att leva annorlunda. Men jag hade önskat att vi som kyrka på en bredare front var bättre på att släppa in och se och möta människor, ja men på riktigt liksom.
Ja.
Det är ju inte nyhet att vi pratar om att ensamhet är ett samhällsproblem i vårt land liksom.
Nej.
Vem skulle ta upp kampen om det om inte kyrkan?
Ja.
Det är ju, vi har ju, det är ju smärtsläge.
Precis. Men vad, hur förändrar man en sån här sak då? Hur jobbar du för att det där ska kunna förändras inför framtiden?
Ja, det är ju det som är... Har du svaret på den frågan? Hade inte jag behövt sitta här, eller jag får säga.
Nej.
Men alltså, jag kan tänka att det finns ju någonting av en frustration i mig. Som är så här, men jag kan ju försöka predika så bra jag bara kan. Jag kan försöka se till att vi inte tappar bort den typen av undervisning. Men jag kan ju inte, jag kan ju inte kräva någonting av någon. Nej. I en församling. Jag kan ju bara försöka inspirera och motivera och uppmuntra och öppna ögonen på människor för vad jag tycker att jag ser.
Mm.
Sen är det ju helt upp till mig att på något sätt släppa taget och lita på att människor kan få växa. Och det är väl det som vi ibland är lite dåliga på. Att vi tror att allt ska gå så fort. Alltså vi lever i ett samhälle av quick fixes, extreme makeovers. Allt ska gå så fort och man ska liksom... Och där någonstans så tänker jag så här, hur tränar vi en kyrka i det här där vi kan ta ett steg i taget?
Mm.
Det är ju ingen som har utrymme för att göra en radikal förändring. Eller några kanske har utrymme för en radikal förändring. Men hur kan jag ta ett steg till för att bli mer in i det som jag drömmer om eller längtar efter? Eller? Alltså det är nog ingen i en kyrka som tycker att någon skulle sitta ensam.
Nej, precis. Och så kan det handla både om min egen, alltså jag står upptagen med annat då. Och så kanske att man inte har så många sådana kontakter egentligen, att man egentligen möter de människorna.
Mm. Men och i kyrkan så har vi ju den egentliga möjligheten.
Ja.
Där vi har liksom flera generationer som möts. Alltså vi har ju sånt guldläge.
Mm.
Ingen annanstans i samhället, alltså överallt så är det så här, du går i din egen årskurs och i hockeylaget så är du med din egen årskurs eller kanske en till eller ja, men vet, överallt så packas man in i så här små intressesfärer liksom. Och i församlingen så har vi ju ett guldläge av att bryta de där små boxarna som man liksom petas in i eller som man där vi kan mötas över generationer och få lära oss enormt mycket av varandra. Vi kan hitta, alltså det är inte svårt att börja umgås med människor som är olika dig själv.
Nej.
Det kan vara lite obekvämt, men det är ju väldigt lärorikt och utvecklande liksom.
Men det är ju en sak att hitta liksom, och faktiskt umgås med den som kanske är lite annorlunda än jag själv, som är en annan ålder och som kanske inte delar alla mina åsikter, men som ändå delar min tro. Men sen är det ju den här kontakten då med kanske grannen som absolut inte delar en tron, eller kollegan och så vidare.
Mm.
Och bemöta dem och ha tid för dem också att se.
Ja.
Och, det är ju också frågan ibland hur mycket liksom kontakt... Ibland blir vi så upptagna med den här, även om vi kan tycka att den gemenskapen skulle kunna vara bättre, så är risken att man ändå blir så upptagen med att forma och utveckla den, att man faktiskt missar någon som inte är en del av den gemenskapen.
Mm.
Alltså att gå utifrån kyrkan, eller som du pratade om, att vara, jag tror du nämnde det i alla fall, att vi är ju kyrka vart vi än är.
Ja,
och att precis. Faktiskt ha med sig det tänkandet. Tror du vi behöver förstärka det?
Ja, men det tänker jag ju att vi behöver uppvärdera. Att jag kan vara kyrka, liksom, där jag är. Sen tror jag ju att alla behöver liksom, på något sätt, alltså är man troende så behöver man en kristen gemenskap. Det är liksom svårt att vara kristen ensam och stå själv. Liksom. Du behöver kroppen som bilden som används i Bibeln. Liksom. Men jag kan tänka att vi skulle behöva uppvärdera vad det är att liksom på något sätt vara Jesus. Alltså, det är som att då ska det vara en evangelisationskampanj eller en satsning eller jag ska sätta av. Alltså, på något sätt så tänker jag att vi är olika som människor. Vi funkar lite olika, men ganska många skulle behöva uppvärdera de möjligheterna som de har.
Mm.
Många har redan flera kontakter som är så här, ah, men vad hade hänt om jag bjöd hem den där på en kaffe eller en tacofredag eller en...
Mm.
Alltså, så här, människor blir ganska glada om man provar.
Mm.
Det är ju inte så svårt egentligen.
Men är det någon brist på självförtroende då?
Ja, men det tror jag. Alltså, jag tror att kyrkan i Sverige har haft brist på självförtroende länge.
Ja.
Alltså, det är ju som att man inte riktigt tror att man sitter på världens bästa budskap och det ska vara något svårt att berätta om Jesus.
Ja.
Alltså, det, jag vet inte, det har varit så... Den har ju på något sätt, den bilden tror jag funnits med under hela min tonårstid. Så här, när man på något sätt själv hade sina starka Jesusmöten. Och det började läcka ut. Liksom. Alltså man pratar med kompisar för att jag har ju upplevt någonting.
Ja.
Och sen så när man blir lite trättalagd och lite ordningsam och man börjar prata om strukturer och verksamheter. Och så bara, är det som att, ja, vill folk verkligen ha det här? Och så är det som att man själv inte riktigt har fattat att jag fortfarande sitter på... det bästa som livet har att erbjuda. Liksom.
Ja, ja.
Och hade vi, ja, men, hade vi kunnat chilla lite mer i att jag lever i relation till universums skapare. Han är min far, han hör mig när jag ber, han talar till mig. När jag sätter mig ner för att lyssna, när jag läser Guds ord så kan han på något sätt visa mig både vem han är, vem jag är, hur tillvaron funkar. Hade jag liksom kunnat hitta och förundras mer av det enkla och lite mindre på alla strategier, så tror jag att den förundran som växer i sådana tider av att man faktiskt stannar till i det där, den är ju mer attraktiv än nu har vi världens bästa plan för hur vi ska nå Öckerö liksom.
Mm. Mm.
Så jag tror kyrkan behöver nog, ja, men jag tror kyrkan behöver läsa Bibeln mer.
Mm.
Vi behöver umgås med Jesus mer.
Mm.
För man blir som man umgås. Ja. Alltså egentligen så är det inte svårare. Det är inte så att du behöver göra fler timmar i kyrkan. Men du behöver umgås mer med Jesus.
Ja. Men det är något så här, tillbaka till Jesus, tillbaka till enkelhetmässigt, är det du ser framförallt eller drömmer om?
Ja, jag tycker jag ser det, alltså om man tittar på den lite yngre generationen, så är det som att det viktigaste är inte format längre.
Nej.
Det viktigaste är att det är äkta, det viktigaste är Jesusfokuset. Det är liksom på något sätt att in i de grejerna som jag ser att människor, ja, men längtar.
Ja. Det behöver vi mer. Vad behöver vi mindre av då? Om du liksom tänker på...
Ja, men jag kan tänka att vi behöver mindre av krav och press. Och, alltså jag tror på en tydlig ram som på något sätt ändå finns och blir en trygghet som håller mig på banan liksom. Men där vi måste på något sätt inse att vi är olika, det ser olika ut. Det är som att hur vi än gör så verkar det dyka upp någon sorts kristet ideal. Så här ska man vara när man är kristen liksom. Mm. Så här ska man bete sig, så här ska man leva, så här. Alltså på något sätt så fort man inte identifierar sig fullt ut med idealet så tänker man att då är jag misslyckad och så är inte jag. Och så blir det ett jag-fokus istället för ett Jesus-fokus liksom.
Mm.
Så jag tror vi behöver mindre av, liksom, vi behöver tro lite mindre om oss själva, lite mer om Jesus i oss.
Ja, just det.
Det är ju så, alltså, om vi tar Bibeln som exempel, så tycker jag att det är det jag ser. Alltså, det är ju inte så att människorna som Gud använder egentligen var kanske de bäst lämpade och de duktigaste och de vassaste knivarna i lådan. Utan det är ju när de på något sätt inser vem Gud är i deras liv som det börjar hända grejer.
Mm.
Så jag tror vi behöver lite mindre av präktighet och duktighet och lite mer av liksom på något sätt bara lite mer självinsikt och att kunna ha lite frid i. Att jag måste inte vara duktigast. Jag måste inte kunna prestera bäst. Det måste inte bli rätt hela tiden. Jag längtar efter att det ska bli rätt. Jag vill gå med Jesus. Jag vill att mitt liv formas efter hans bild. Men det är inte liksom, det viktigaste är inte att jag presenterar den bilden.
Nej.
Utan det viktigaste är att jag eftersträvar vandringen på något vis.
Precis, för när man, det på något sätt det kan ju låta hemskt, så tänka mindre om oss själva. På ett sätt, om man stannar där är det ju det. Men att i det du säger så handlar det om att vi ska tro mindre om oss själva eftersom vi ju tror mer om Gud. Mm. Alltså det är ju det som är själva poängen. Utan det perspektivet så blir det bara hemskt att man liksom, du ska tro lite mindre om dig själv. Men det där att faktiskt då få tänka att, alltså jag tror mindre om mig själv i bemärkelsen att jag tror inte att jag reder ut allt det här själv. Jag tror att jag behöver hjälp. Jag tror att jag behöver räddning. Jag tror att jag behöver en guide, då finns ingen bättre än den som skapat alltihop och så vidare i det. Alltså det finns ingen... I kristen kontext är ju inte det liksom en, det är ju inte en prestigeförlust att lägga över sitt liv i någon annan hand och säga att tro lite mindre om sig själv än man kanske gjorde innan när man tänkte att jag har faktiskt allt det här i min hand. Är det
ja.
Så?
Ja, men det blir ju någon sorts förvaltarskap.
Mm.
Alltså det funkar ju, Det funkar ju med hela mitt liv. Det är ju inte så att jag ska vara vårdslös med mina pengar. Men om jag tänker att det är, jag, allt jag har är givet mig. Liksom. Det är en gåva. Mm. Då blir det ett helt annat sätt att se på min ekonomi. Hur vill jag förvalta det här? Det är inte att ja, det här har jag slitit för. Så nu kan jag göra vad jag vill med det. Utan ja, men det här har jag fått. Vad kan jag göra med det? Och det är samma sak med mitt liv. Jag tror ju att det är Gud som har skapat mig. Det jag kan och det jag har och det jag är förmögen att göra. Det är gåvor.
Mm.
Ja, men hur väljer jag att använda det här då? Och där någonstans är inte det så här, ja, men det är inte så att jag har förtjänat att vara pastor och därför så får jag bli föreståndare i Philadelphia.
Mm.
Alltså det är inte så att det är på grund av mig. Det är på grund av Gud.
Mm.
Gud har planterat någonting i en liten tjej som knappt vågade tro det om sig själv. Och sen när hon började gå med Gud och trodde mer om Gud än sig själv så har någonting vuxit fram längs vägen. Och idag så är det så här, hade någon sagt till 15-åriga Pernilla att hon skulle liksom bli föreståndare i en pingstförsamling så hade hon ju skrattat och gått åt ett annat håll. Liksom.
Mm.
Och där någonstans så tänker jag att det är det som är det fina med Gud.
Mm.
Att allt det vi kan tro om oss själva eller se i oss själva, det är så lite i jämförelse med det som växer fram
mm.
när vi på något sätt släpper in Gud och får göra sin grej med oss.
Mm.
Han formar liksom. Och det är väl det som är helgelse, tänker jag. Alltså helgelse är ett sånt där ord som jag tänker vi hade behövt uppvärdera och omvärdera.
Mm.
Alltså, ja, men, så här, tänk om jag skulle kunna få längta efter att få bli formad av Gud.
Mm.
Och få tro att det, ja, men lite av det som är jag och mig och mina skavanker, ja, men det får försvinna. Mm. När Gud får börja dreja, när Gud får börja forma, när Gud får börja göra sin grej. Liksom.
Ja.
Så jag tror att det är någonting av att på något sätt om jag släppa taget lite om mitt eget.
Mm.
Det är hela grejen med tron.
Ja.
Att jag ger upp mig själv.
Mm.
Jag tar mitt kors. Följer honom.
Mm.
Och det är inte heller så populärt att säga idag.
Nej.
Släpp allt ditt eget och så börja gå med Jesus.
Jag tänker att det är jättemycket av det här som Johannes Döparen sätter fingret på när han säger att jag ska bli mindre så han kan bli större. Mm. Att det liksom handlar om på något sätt den här, det är nåd på något sätt att få i positiv mening tänka lite mindre på sig själv.
Mm.
Och faktiskt få tänka och ha liksom ett annat fokus på. För det är Jesus som är central och viktig liksom i det. Och jag blir det också utifrån det.
Mm.
Så man blir inte mindre värd. Det är ju liksom en uppgradering.
Ja. Jo, men jag växer ju.
Ja.
Och det är ju samma sak där. Om jag tror, jag ibland skämtsamt brukar jag säga att jag aldrig vetat så mycket som när jag var 19 år. Typ.
Ja.
Alltså, då trodde man att man visste allt.
Mm.
Kunde allt. Och sen så på något sätt har ju livet, alltså, ju fler människor jag släpper in i mitt liv, ju mer människor jag möter, ja, men ju rikare blir ju jag.
Ja.
Alltså ju bredare på något sätt blir mitt perspektiv. Alltså jag älskar att få bygga kyrka med en församlingsledning. Där jag på något sätt, ja, men jag kan komma och jag kan tänka någonting. Och sen när man börjar se hur andra människor ser på samma sak. Och så bara helt plötsligt så blir min bild större.
Mm.
Det är ju inte ett hot för mig att människor ser på saker på ett annat sätt.
Ja.
Det är ju på något sätt, det är berikande.
Mm.
Och kan jag på något sätt tänka att det inte är dåligt att vi kommer med lite olika perspektiv, utan det är bra.
Mm.
Jag blir bättre när jag får en blick till, en bild till, en tanke till. Då tror jag ju att kyrka också ännu mer kan få vara. Att det inte bara är så här, nu kommer jag, ja, jag har the game plan här, jag är föreståndare. Nu ska alla göra så här så blir allt bra. Liksom.
Men om du nu skulle kliva av idag och kliva tillbaka in i liksom och titta på ett församlingsliv om 20 år till exempel. Tror du att du hade känt igen dig?
Du menar att jag liksom på något sätt skulle få bara plocka bort mig själv?
Ja, men du hamnar i någon koma eller något. Ja. Nej, jag vet inte.
Och så kommer
jag
tillbaka om 20 år.
Ja, precis. Aha. Alltså på något sätt få, eller att du får göra den tidsresan liksom och se. Tror du att det är liksom smärtsamt nog är precis likadant? Eller tror du att det är annorlunda?
Jag hoppas att det är annorlunda. Jag hoppas att det är rikare, bredare, djupare. Alltså jag hoppas ju att vi har nått någon sorts, alltså i samhället också, tänker jag. Alltså, jag tänker kyrkan färgas ju av det samhälle man finns i.
Mm.
Så är det ju. Det räcker ju med att åka ner till Afrika liksom, och gå på en gudstjänst, så fattar man att kyrkan är färgad av samhället.
Mm.
Och där någonstans så tänker jag så här, men vi som samhälle är ju i en rörelse också.
Mm.
Som på något sätt är med och påverkar, och där samhället, ja men du vet, öppnat för det andliga, har blivit mer, alltså det händer någonting. Så jag tänker att det är så här, ja men, kan det vara så att det finns någon sorts pendel som börjar slå tillbaka? Och det tänker jag kan vara med och ge skjuts in i våran möjlighet att få växa som kyrka liksom. Det betyder inte att allt bara, och helt plötsligt blir kyrkan perfekt och det blir massa människor och så här, men vi har en möjlighet att dela våra tro på ett sätt med människor. För det finns en öppenhet idag som kanske inte alltid har funnits. Så då på något sätt så blir det ju, jag tänker det berikar. När det kommer in nya människor, andra människor med friska ögon, nya perspektiv. Och så på något sätt tvingas vi som gemenskap att växa.
Mm.
Och det är ju, jag tänker, vi kommer ju aldrig bli färdiga. Det är ju någon sorts vandring och resa konstant.
Mm.
För mig som individ och för oss som församling.
Mm.
Och om vi bara skulle kunna förlika oss med att det vi gör idag, det måste inte vara så här, nu fattar vi beslut om någonting, så här ska det vara i 50 år. Utan, ja men vi provar det här. Mm. Vi skruvar lite här. Vi försöker prata så.
Mm.
Ja men om vi provar, vi testar det här lite grann. Och det är inget som säger att det måste se ut som 3 år. Det är inget som säger att vi inte kan ta ett steg tillbaka om vi kände, nej det där blev inget bra. Utan vi fortsätter att skruva, justera, förändra. Vi lever i någon sorts så här ständig förändring, så att vi inte tror nu är vi på en bra plats.
Mm.
För den dag man tror att man är på en bra plats och lutar sig tillbaka, då är vi väl i himlen då.
Mm. Kanske. Karl-Erik Sahlberg, när han var i Sankta Klara, han brukade ju säga att vid den här församlingen så typ så här, det är inte ordagrant, men så testar vi en massa olika, eller så försöker vi testa nya saker. Och en del saker har vi testat i 10 år nu.
Mm.
Alltså de tog inte så mycket beslut.
Nej.
Utan vi testar lite, och sen visade det sig att det funkar ju bra. Så att man inte satt i så mycket, du vet, vi ska försöka utreda allting, vara helt säkra först. Liksom. För det vet man inte alltid. Och jag vet Anders Nordström i Korskyrkan i Karlstad, han pratar om det, att de har också haft väldigt, liksom, av olika anledningar, inte så mycket liksom, beslut över byta, utan när folk kommer, och var en väldigt liten gemenskap först när han började där. Och då om någon kom med en idé, liksom, att skulle vi kunna göra det här? Vi testar.
Mm.
Vill du det så testar vi det. Och så kör man, och så visar det sig att en del saker faller ju bort kanske, för att det var inte riktigt som man tänkte och trodde och drömde kanske. Eller man orkade inte, eller gav inte så mycket. Men andra saker, det mesta som har blivit viktigt för dem är sånt de bara spontant testat lite, och som sen faktiskt har satt sig. Liksom. Så just den här kreativa, lite bara vi testar, vet jag.
Mm. Ja, men att det finns utrymme för människor att få prova, för det blir också en sån grej.
Mm.
Du måste inte vara expert för att få vara med och testa. Du måste inte vara expert för att få en uppgift. Alltså, det blir ju hela mindsetet, liksom.
Ja.
Och det är ju för mig, alltså nu har jag jobbat i 2,5 år i Philadelphia på Öckerö, och jag menar, vi började med första året var en så här visionsresa där vi liksom bara, ja men vart är det, vad är det vi drömmer om, vart vill vi, satte en ny vision. Sen jobbade vi ungefär 1 år med, ja men vilka grundvärderingar vill vi hålla högt, alltså vad är det, om vi ska filtrera, vad det än är vi ska göra, vad ska vi filtrera det igenom liksom.
Mm.
Så vi landade till 3 värderingar, och så på något sätt bara så här, ja men okej, nu har vi någon sorts,
vilka är det då?
Men vi har sagt att vi vill tro det bästa om varandra. I vår kyrka väljer vi att tro det bästa om varandra.
Mm.
Vi väljer att vara den förändring vi vill se. Och vi väljer att ge det vi har fått vidare.
Mm.
Det är liksom det vi vill hålla högt. Mm. De 3 värderingarna vill vi ska genomsyra.
Mm.
Alltså det är så lätt i en församling att man bara tänker, vem har gjort det här? Varför ser det ut så här?
Mm.
Och så hör man hur gamla människor kliver in på kyrktorget och så är det stöket efter ungdomar. Och så hör man hur de säger så här, om ungdomarna ändå varit här.
Mm. Mm.
Alltså de måste ju ha haft så roligt.
Mm.
Alltså tänk om vi kunde välja att tro det bästa om varandra. Tänk om vi kan välja ett perspektiv av att amen, så här, amen, de reagerar för att de bryr sig.
Mm.
Amen, han menade nog inte så där.
Mm.
Och menade han så kan vi nog lösa det här. Alltså amen, lite så här, att vi väljer. Det kommer inte naturligt, men vi vill jobba så. Vi vill välja och tro det bästa om varandra i våra kyrka. Vi vill vara den förändring vi har fått se, eller vi vill se. Alltså, det är ju liksom, det är så lätt att bara, någon borde se till att det blir så här i kyrkan.
Mm-hmm.
Någon borde se till att mer av min favoritmusik hamnar på agendan. Någon borde, varför har ingen?
Mm.
Varför ser det ut så här? Så bara, du är kyrkan. Om du reagerar på det här, då kanske det är det du skulle bära.
Mm.
Om du ser ett behov av det här, då kanske det är det som du ska springa med. Mm. Den förändringen du vill se, det du vill förbättra, det du vill liksom slipa på, ja men varsågod, kliv in.
Mm.
Liksom, raise your own kids, lite grann. och sen så på något sätt att vi vill ge det vi har fått vidare. Det ska inte stanna hos oss. Vi vill vara till en välsignelse för våran stad. Vi vill vara till en välsignelse för människor. Vi vill ge vidare till nästa generation. Vi vill vara en generös gemenskap. Liksom.
Mm.
Vi har fått allting. Då vill vi ge.
Mm.
Så de tre värderingarna. Och då kan man ju säga så här. Ah, det kommer någon med en idé. Ja, ah, nu vill vi göra det här. Ja, ah, fint. Hur får vi det liksom att rimma med våra värderingar? Mm. Vi testar.
Mm.
Jag vill inte säga att det här kan man göra i vår kyrka. Det här kan man inte göra i vår kyrka. Utan jag tänker att jag vill se hur människor på något sätt börjar springa med det de har i händerna. Hur människor börjar växa, hur människor börjar blomstra. Och då tänker jag så här, det handlar ju om de människorna som Gud sänder in i våran församling. Som vill vara med och bygga någonting. Det blir ju de människorna som är grunden för vad vi som gemenskap kommer att satsa på.
Mm.
Det kan ju inte jag sitta och bestämma i förväg. Liksom.
Nej.
Jag vill på något sätt ta vara på människors gåvor, tror jag. Sen vet jag inte hur bra det går.
Ja, men du måste väl börja i den förändring man vill ska ske då?
Ja, men precis. Ja, men det är någonstans så tänker jag så här. Ja, men nu har vi satt någonting liksom. Ja, men det här är vad vi drömmer om. Så här tänker vi att det ska låta. Eller så här vill vi värdera. Vad är det liksom? Om vi lyckas hålla de här tre värderingarna högt, då lyckas vi liksom.
Ja.
Och sen så bara på något sätt så tror vi att Gud gör sitt.
Ja.
Så återkom om sådär 5-10 år så får vi se om vi har kommit någon vart.
Ja, precis. Har du hopp om det då?
Alltid.
Ja.
Det är ju, Gud har ju sagt att han ska bygga sin kyrka. Mm. Han har gjort, alltså, men jag tänker det är ju ett smärre mirakel. Att församlingen fortfarande finns kvar.
Mm.
När man samlar alla typer av människor. Det har man ju gjort i alla tider.
Mm.
Alltså i 2000 år har olika generationer, olika människor, olika samhällsklasser samlats i kyrkan. Och av Guds nåd så fortsätter vi bygga församlingar 2000 år till senare. Liksom.
Mm.
Det finns ju ingenting jag tror på så mycket som Guds församling. Och det har ju inte med mig som pastor att göra. Eller mitt ledarskap att göra. Det har ju mig på något sätt, det är Guds. Det är det enda han har sagt att han ska bygga, Jesus.
Ja.
Jag ska bygga min församling.
Ja.
Och då tänker jag, då vill jag vara med.
Ja. Och där skulle man kunna tänka också kring vad du sa här i början då. Nej, men också pratade om liksom att vi har tappat lite av en enkelhet liksom, i det, eller den här närheten till Jesus. Vi måste tillbaka till det. Liksom. Och att även då, om man då tittar på det, om vi säger att det är en sann analys då, att kyrkan faktiskt har tappat en del där och missat en del i det över en tid och så vidare. Att det ändå liksom, tänk att detta är så starkt att det klarar den typen av att kyrkan kanske har klivit liksom ner i något dike på något sätt och ängsligt eller oroligt eller av vad det nu kan vara hamnat i liksom en oklarhet lite kring den här liksom enkelheten, det här fokuset på Jesus och så vidare. Så att vi faktiskt säger vi måste tillbaka, vi måste förstärka någonting. Och ändå har församlingen stått kvar och så stark och ändå attraktiv liksom i det.
Mm.
Det är ju fascinerande. Det är helt... även om det finns ju vissa församlingar som liksom har lagt ner också och så vidare. Men det kan ju ha så många olika orsaker. Men hur som helst, det är ju inte... så att det finns brist på församling. Framförallt inte där ute på Hönökerö kanske.
Nej, så är det ju. Ja, men och där någonstans, det är väl också en sån grej så här. Det finns en sån mångfald av olika församlingar, olika uttryck, olika... alltså, och där någonstans är det väl samma sak där. Ja, men den dagen jag tänker att jag aldrig kan köra ner i diket, det är ju... då hamnar jag väl i diket för att jag behöver lära mig någonting. Ja, men jag tänker man behöver vara lite ödmjuk för. Ja, men jag älskar den uppfattningen som pingströrelsen har... och den teologin vi på något sätt kör i. Men det är ju inte så att jag tänker så här, jag kommer komma till himlen en dag, och så tänker jag, ja, jag har alla rätt och alla andra hade fel. Mm. Utan någonstans att vara lite ödmjuk för att, men jag uppfattar det så här, jag kör här just nu, och jag tror att mångfalden och syskonen jag har i kyrkan, som inte liksom på något sätt tänker precis som jag i alla lägen, också kan vara med och berika.
Mm.
Alltså, och där tänker jag också någonting som är så här, ja, men att inte vara rädd för ekumeniken, det behöver inte betyda att alla ska bli samma. Ekumenik handlar om att vi kan faktiskt stå tillsammans och prisa Jesus, för det är honom vi har gemensamt.
Mm.
Och sen så bygger vi våra kyrkor starka i de liksom uppfattningarna vi har på lite olika sätt, och så ser det olika ut, och så kan vi attrahera olika typer av människor, och så får de lära känna samma Jesus som vi tror på.
Ja.
Helt oavsett om det är liksom mer stillsamt i Svenska kyrkan i en lite mer liturgisk miljö, eller om det är i en pingstkyrka där det är lite rörigare och rörligare kanske, så är det ju samma Jesus vi presenterar.
Mm.
Och där någonstans tänker jag vi behöver släppa lite rädslan för att hur andra presenterar Jesus. Mm. Alltså Jesus själv säger ju att liksom, den som inte är emot mig är för mig liksom.
Ja.
Alltså så här, det spelar ingen roll, säger Paulus. Predika Jesus. Det,
ja.
Ja, men, och någonstans lite så här, oh, kan vi slåss lite mindre om det vi inte är överens om, och så lyfta Jesus lite högre, så tror jag att folk börjar fatta. Mm. Det säger Jesus. Att folk kommer fatta vem jag är när de ser hur ni älskar varandra.
Ja.
Och då tänker jag att det är Jesus som, alltså vi behöver verkligen tillbaka till ett Jesusfokus om vi ska kunna börja älska varandra på det sättet som man pratar om att vi ska göra.
Ja.
Även över samfundsgränser och alltså inom kristenheten. Mm. När vi inte förstår varandra, eller inom kyrkan när vi inte förstår varandra. I min församling när jag inte förstår någon, ja, men kan jag älska den människan i alla fall genuint för att vi bär en tro på samma Jesus, även om vi inte är överens i alla små frågor eller stora frågor som en del tycker. Liksom.
Mm.
Kan vi hitta den kärleken till Jesus och till varandra trots att vi tycker olika? Det är ju då tron blir begriplig för folk.
Mm. Vi hoppas väl att det kommer ske i framtiden då? Eller till och med kanske idag? Imorgon kanske?
Ja, varför inte?
Varför vänta? Men kanske bara att det får bli mer och mer utav det där då? Pernilla Öhman, tack för att du var med och på den här jakten efter framtidens kyrka som vi bygger tillsammans.
Tack så mycket.